Välkomna till gudstjänst här i Roseniuskyrkan idag. I Roseniuskyrkan vill vi ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Och varmt välkomna hit allihopa. Det är pingstdagen idag, så glad pingst till er alla. Och vår gudstjänst kommer idag ha temat den helige ande. Jag sa nog inte vad jag heter, men jag heter Martin Helgesson och är predikant här i Roseniuskyrkan och kommer leda vår gudstjänst idag och stå för predikan också. Vi ber tillsammans för vår gudstjänst. Ja, Herre vår Gud, vi tackar dig för att vi får mötas här i Roseniuskyrkan idag på pingstdagen till gudstjänst inför dig och med varandra. Tack Gud för att du är närvarande. Tack för att du har sänt din ande till oss så att vi kan få lära känna dig på ett sätt som är nära och personligt. Att vi kan få hjälp att förstå vad du vill säga till oss. Få hjälp att ta emot det, att du vill väcka det som är dött och lysa upp det som är mörkt i oss. Så Gud, vi ber att du ska komma till oss var och en nu i vår gudstjänst. Du ser hur vi kommer hit och vad vi behöver få från dig idag. Vi ber att du ger det till oss var och en. Och vi ber i Jesu namn. Amen. Första salmen vi ska sjunga hittar du antingen då på skärmarna eller om du vill slå upp den på nummer 587 i Lova Herren. Du för vars allmakts ord heter den. Goda och sitt. De sista orden vi sjöng i salmen, var det ljus, är ju några av de allra första orden i Bibeln. De hörs i första kapitlet i Bibeln när Gud skapar världen. Så säger han, var det ljus, och mörkret lyses upp och sen tar världen form bit för bit. I Andra Korintsebrevet i Nya Testamentet så jämför Paulus skapelsen med frälsning, lite som den här salmen gjorde. Och han skriver där hur Gud har lyst upp mörkret i våra hjärtan. Och det är ju någonting som Gud vill göra än idag också med sin helige ande. Vad kan mörkret i våra hjärtan vara för någonting egentligen? Man skulle kunna beskriva det på två sätt. Det finns fler nyanser än så, men inte minst handlar det om två olika saker. Det handlar dels om okunskapens mörker. Vi behöver Guds hjälp för att förstå vem Gud är när vi famlar och är vilsna och inte hittar rätt. Vi vet inte vem Gud är, vårt behov av honom, hur vi ska närma oss Gud. Då behöver vi den helige ande till att lysa upp i vårt mörker. Så är det någon här idag som är oklar över vem Gud är, som känner sig osäker i sin tro på Jesus eller kanske ännu inte har en tro på Jesus, så vill jag uppmana dig att här i vår gudstjänst ta chansen, be Gud om hjälp att lysa upp, be Gud om att lysa upp mörkret i ditt inre, okunskapens mörker, så att du får förstå vem Gud är, förstå hur dant ditt behov av honom ser ut, och om du är redo också få hjälp att säga ditt ja till Jesus och ta emot honom. Men en annan aspekt av mörkret inom oss, det är som är mot Guds vilja. Vi kan se det på små och stora sätt ute i världen, men vänder vi blicken inåt så ser vi det på små och stora sätt i oss själva också. Det är oss som inte vill älska Gud, det är oss som inte vill älska vår medmänniska, det som vill sätta oss själva först och främst i alla situationer. Och det här gäller ju inte bara den som upplysning av vårt mörker i form av okunskap, utan också om upplysning av vårt mörker över allt det onda vi har släppt in i våra liv. Kanske saker vi inte ens vet om eller har insett själva. Vi kanske bedrar oss, lurar oss och tänker att nej, men det ser bra ut i mitt liv. Så får vi be nu i vår syndabekännelse om att Gud ska lysa upp och ge oss hjälp och kraft, och framförallt att Gud ska ge oss förlåtelse för vår synd, så att vi får nära gemenskap med honom. Så låt oss nu tillsammans be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. I sitt ord har Gud gett oss det här löftet att om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Så låt oss tacka. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Om jag börjar tänka så här så kan jag komma på ganska många berättelser i Bibeln där det finns en båt med. Jag kan undra vilken av dem det är vi ska prata om idag. Det kanske inte är riktigt den vanligaste. Men innan vi går ner och gör det så ska vi sjunga månadens sång Så mycket bättre. Och vi står upp alla tillsammans, visar jag rörelser.
Då får barnen kila ner med sina söndagsskolledare. Så ber vi som stannar kvar här uppe, först för dem och sen med dagens bön här på pingstdagen. Ja, tack Gud för din omsorg och kärlek till alla barn som är här i Roseniuskyrkan idag. Vi ber att du välsignar deras stund i söndagsskolan. Var med dem och deras ledare och låt dem få förstå mer av vem du är och växa i tro på dig. Kom helige ande och förnya hela Guds skapelse. Vi ber att du väcker lovsång i din kyrka och att du fyller oss med helig glädje. Vi ber det till dig som lever och verkar med Fadern och Sonen från evighet till evighet. Amen. Då ska vi få höra de två första av dagens bibelläsningar.
12, verserna 1-6. På den dagen ska du säga: jag tackar dig, Herre. Du var vred på mig, men din vrede har upphört och du tröstar mig. Se, Gud är min frälsning. Jag är trygg och fruktar inte. Ty Herren, Herren är min starkhet och min lovsång. Han har blivit min frälsning. Med fröjd ska ni ösa vatten ur frälsningens källor. På den dagen ska ni säga: tacka Herren, åkalla hans namn. Gör hans gärningar kända bland folken. Förkunna att hans namn är upphöjt. Lovsjung Herren, ty han har gjort härliga ting. Låt detta bli känt över hela jorden. Ropa av fröjd och jubla, ni Sions invånare, till Israels helige är stor. Han är mitt ibland er. Så lyder Herrens ord. Och evangelietexten är hämtad ur Johannes kapitel 7, verserna 37 till och med 39. På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: om någon törstar så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans innersta, ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sa han om anden, som de skulle få som trodde på honom. Ty anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Så lyder det heliga evangeliet.
Lovad vare du, Kristus.
Thank you.
Dagens brevtext kommer från Apostlärningarnas andra kapitel, verserna 1-11. När pingstdagen kom var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den helige ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. I Jerusalem bodde fromma judiska män från alla folk under himlen. När dånet hördes samlades folkskaran, och alla var skakade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade frågade de: är de inte galileer alla som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi är parter, meder och elamiter, vi bor i Mesopotamien, Judén och Kappadokien, i Pontus och Asien, i Frygien och Pamfylien, i Egypten och i trakterna kring Kyrene i Libyen. Vi är inflyttade från Rom, vi är judar och proselyter, kretensare och araber. Ändå hör vi dem tala på våra egna språk om Guds väldiga gärningar. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Ja, tack Gud för ditt ord och din ande som hjälper oss att förstå och ta emot och tro ditt ord. Gud, vi ber att du kommer till oss nu och öppnar ditt ord så att vi kan förstå vad du vill säga till oss, och att du öppnar våra hjärtan så att vi vågar tro och ta emot det, och så att ditt ord verkligen kan få göra skillnad och bära frukt i våra liv. I Jesu namn. Amen. Historien upprepar sig inte, men den rimmar, påstås det att författaren Mark Twain har sagt. Fast det verkar vara ett av alla de där citaten som flyger runt och hamnar på fel upphovsperson. Men jag gillar det. Historien upprepar sig inte, men den rimmar. Och det passar bra på pingstdagen, för pingstdagen innebär att vi går in i en ny epok i Guds frälsningsplan. Den som vi idag fortfarande lever i. Ända sedan pingstdagen så befinner vi oss i den sista tiden. Det sista kapitlet kan man säga är Guds plan eller Guds berättelse innan världen når sitt mål. Ibland kallas pingstdagen för kyrkans födelsedag för att markera att det här är starten på någonting nytt. Men då ska vi också komma ihåg att historien rimmar. Även om det händer någonting nytt här så är det samma Gud som visar sig. Och vi kommer se att det finns rim eller ekon eller likheter med vad Gud har gjort tidigare. Dels kan man säga att det har att göra med att apostlagärningarna som vi läste från är del två i ett egentligen liksom ett enda stort litterärt verk, nämligen Lukas evangeliet och apostlärningarna som Lukas har skrivit. Och när han introducerar apostlärningarna så skriver han, liksom knyter han ihop det med Lukas evangeliet och säger hur Lukas evangeliet handlade om allt det som Jesus började göra och lära. Det syns inte i alla svenska översättningar, men så har Lukas skrivit. Och antyder därmed att apostlärningarna handlar om fortsättningen av vad Jesus gjorde och undervisade eller lärde ut. Evangeliet handlar om vad Jesus gjorde i egen hög person. Apostlärningarna om vad Jesus gjorde genom sin ande och sina utsända lärjungar. Men det är inte det enda liksom, ekot eller det enda liksom, mönstret som ger en större bild. Utan det finns ett slags rim här på pingstdagen med Guds tidigare uppenbarelse ända tillbaka till Gamla testamentet. Flera tusen år, eller åtminstone lite drygt 1000 år tidigare. Och när vi ser det, när vi ser likheten, så hjälper det oss också att se en kontrast och se vad som är nytt, vad som är fantastiskt som vi får ta emot här på pingstdagen och vara glada åt och ta som en uppmuntran i vår tro på Jesus. Det är en väldigt dramatisk berättelse, men den börjar otroligt alldagligt skulle man kunna säga. När pingstdagen kom var de alla samlade. Ingen anade väl vad som skulle hända sen helt enkelt. Och det syftar på ungefär 120 stycken lärjungar till Jesus. De var samlade i Jerusalem i ett rum på andra våningen där Jesus hade firat påsken med sina lärjungar kvällen innan sin korsfästelse. Och i det första kapitlet i Apostlagärningarna så har Lukas berättat om Jesu himmelsfärd, och han har berättat om hur de behövde utse en ersättare för Judas som hade förverkat sin roll som apostel och förrått Jesus till hans fiender. Och så en helt vanlig dag, eller ja, en helt vanlig pingstdag. Det var faktiskt en högtid redan då. Samlas de och så händer någonting oerhört oväntat och storslaget. Det är hur det börjar. Precis efter det jag slutade läsa så säger människor till varandra. Det står att de är förvirrade, häpnade och så frågar de varandra: vad kan det här betyda? Och det är ju en utmärkt fråga att ställa för oss också. Vad kan det här betyda? Allt det här märkliga som händer med dånet som av en storm, tungor som av eld, människor som talar främmande språk. Allt det här, vad kan det här betyda, ska hjälpa oss att se framförallt två saker i vår predikan idag. Vem är den helige ande för det första, och för det andra, vad gör den helige ande? Så för det första då, vem är den helige ande? Det är ju lite fascinerande just det där lilla ordet som. Att det lät som en storm och att tungor som av eld fördelade sig på var och en av dem. Hur var det då? Om det inte var exakt en storm eller exakt eld utan som. Ja, det är svårt att veta. Men det intressanta är att både storm och eld är ord som är vanliga för att beskriva Gud och inte minst Guds ande. Så jag tänkte säga något om vart och ett av dem och hur de kan hjälpa oss att förstå vem den heliga ande är. Om vi börjar med storm eller vind så är det ett vanligt sätt att tala både om Gud och särskilt om den heliga ande. Bibeln skrevs ju inte på svenska från början. Den skrevs gamla testamentet på hebreiska och nya testamentet på grekiska. Och på hebreiska så är det viktigaste eller vanligaste ordet för anden, Guds ande, är ruach. Och på grekiska är det vanligaste ordet pneuma. Det behöver du inte memorera eller någonting sånt. Men skulle du stå framför en spegel och säga de här orden, då skulle du märka något. Du skulle märka att det blir imma på spegeln. För ruach, då blåser det mycket luft ut ur munnen. När man säger pneuma så blåser det mycket luft ut ur munnen. Så skulle du säga det framför spegeln så skulle det bli imma av din andedräkt. Och så kan vi förstå hur de här orden beskriver någonting om hur Gud är. Att Gud är som en vind. Guds ande är som en vind som rör sig. Jesus säger i ett samtal så här: vinden blåser vart den vill och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av anden. Alltså Jesus poängterar här att vinden i sig är osynlig, men den sätter saker i rörelse. Vi ser inte vinden när vi tittar ut genom fönstret, men vi ser grenar som vajar eller plastpåsar som har kommit vilse som blåser förbi eller något annat. Vinden sätter stilla stående saker i rörelse. Och så är den heliga ande är osynlig, men har makt och kraft att sätta i rörelse, att göra levande och rörligt det som annars är dött eller stilla eller passivt. Så det är det första. Den heliga ande är som en vind som sätter i rörelse. För det andra beskriver texten här hur tungor som av eld fördelade sig på var och en av lärjungarna. Eld syns ofta både som en bokstavlig liksom, markering av Guds närvaro. Vi kan tänka på den brinnande busken där Gud visade sig för Mose. Eller eldpelaren som följde med folket under ökenvandringen. Men ibland används eld också som en metafor eller ett bildspråk för hur dan Gud är. Johannes döparen talade om hur Jesus som skulle komma efter honom skulle döpa människor i den heliga ande och eld. Paulus kan förmana kristna i ett av sina brev: släck inte anden. Och vad betyder det då att den heliga ande är som en eld? Eld är ju en sån där naturkraft som vi både kan och inte riktigt kan kontrollera. Att människan har bemästrat elden, det är en av de saker som sätter oss på en unik plats i hela naturen. När andra djur liksom ser eld springer åt andra hållet så kan människan åtminstone försöka släcka den eller kanske behärska den och använda den till någonting användbart. Och samtidigt så är eld en mäktig kraft. Den både värmer men den bränner också. Den lyser upp mörker, vilket vi tycker om, men Den kan också lysa upp på ett sätt som vi tycker är för skarpt. Den kan tända och värma och smälta det som är kallt och fruset. Den kan ge eld till det som har slocknat. Men ganska ofta i Bibeln när eld används som en bild så är poängen, om man tittar på sammanhanget, att eld renar. Och det har att göra med att i den antika världen när man skulle tillverka föremål av metall, vare sig det nu var redskap eller vapen, så behövde man ju eld för att smälta metall. Och när man smälter metall så flyter slagg och sånt som man inte vill ha i sin slutprodukt. Det flyter upp och så kan man ta bort det så man får ett rent och hållbart föremål. Poängen alltså att den heliga ande också är som en eld som renar så att saker går att använda till det de ska. Den heliga ande är som en vind som sätter i rörelse och som en eld som renar och värmer. Så läser vi då att alla uppfylldes av den heliga ande. Vinden sätter dem i rörelse och elden kommer in i dem. Och den här kombinationen av vind plus eld tillsammans, dessutom på pingstdagen, det är ett rim. Om ni minns öppningscitatet, att historien inte upprepar sig men rimmar. Därför att pingst firade man redan på den här tiden som ett minne av att Gud gav lagen till Mose. 50 dagar efter påsk, efter befrielsen ut ur Egypten, när Gud hade gett frälsningen till sitt folk och fört dem ut ur slaveriet, så var de vid Sinaiberg och Gud gav dem lagen. Det var vad pingstdagen firade. Och vad hände vid Sinaiberg? Gud visade sig i storm plus eld. Och så gav han dem lagen. Så här ska vi höra, det här är ett rim. Nu, det här känner vi igen. Gud kommer ge någonting till sitt folk för att de ska kunna göra det han kallar dem till i den här världen. Men när vi ser det rimmet, det låter faktiskt så här att när de kom till berget så står det att det började dundra och blixtra. Hela Sinaiberg täcktes av rök för Herren hade stigit ner på berget i eld. Så vi hör där hur, nu händer det här igen. På högtidsdagen som firade minnet av den där första gången. Men när vi ser likheten så ser vi också, vad är skillnaden? Och skillnaden, den är den här, att precis efter det står att Gud steg ner i eld, att det var storm runt berget, så säger Gud så här till Mose: varna folket så att de inte tränger sig fram till Herren. Och folkets respons är motsvarande sätt, att det står att de bävade, de höll sig på avstånd. Låt inte Gud tala till oss, för då kommer vi att dö. Alltså när Gud visar sig, när Gud kommer med all sin makt och sin kraft i vind och eld, så markerar det en distans. Hit men inte närmare. Det är storm och det är eld. Det är ju, då drar man sig undan, eller hur? Och gång på gång ser vi det i Gamla testamentet. När man hade rest tabernaklet, tältet i ökenvandringen, eller när man hade byggt färdigt templet, så blir de så fyllda av Guds närvaro att människor måste gå ut därifrån. Människor kan inte komma nära, för Gud är så påtagligt nära. Vad händer i pingsten? Gud kommer till det här rummet och alla måste gå ut därifrån. Ja, på sätt och vis, men inte på samma sätt. För det som händer är att i pingsten här kommer Gud mycket närmare än vad som tidigare varit tänkbart. Gud flyttar in i var och en av de troende. Tidigare så har Guds närvaro varit tvungen att liksom begränsas och omgärdas av ett tabernakel eller ett tempel. Men nu blir det en verklighet i var och en som är kristen. Nya testamentet säger ju det gång på gång. Ni är Guds tempel. Era kroppar är Guds tempel. De är tempel för den heliga ande. Det är fullständigt liksom för någon som har tänkt på templet i Jerusalem som den enda platsen där Gud är närvarande. Vad är det som har hänt? Jo, Jesus har dött och uppstått. Jesus fullständiga offer för vår synd har renat oss som tror på honom så fullständigt att vi passar till Guds boplats. Gud ser var och en av oss som om han scrollade förbi på Hemnet och tänker, där vill jag bo. Gud kommer så nära. Anden är faderns och sonens gåva till alla som tror på Jesus och blir döpta i Jesu namn. Och om vi tänker på rimmet och kontrasten så förstår vi vilket enormt privilegium. Det är samma Gud som dundrade på berget Sinai så att folk bävade och drog sig tillbaka som nu vill flytta in i var och en av oss. så att vi får ledas och drivas av Guds vind, så att vi får värmas och tändas och renas av Guds eld. Sån är den heliga ande, som en vind i våra liv och som en eld i våra hjärtan. Och Nya testamentet talar om hur den heliga ande ges oss när vi döps. Så var och en som är kristen här kan rättmätigt säga, den heliga ande bor i mig. Vinden och elden finns där. Men Nya testamentet visar också om hur anden på särskilda sätt kan fylla en person eller leda en person eller upplysa en person. Och det kan vi alltså be om. Vi kan be om att Gud med sin ande ska liksom förnya saker i oss. På andra ställen i Nya testamentet står det att anden yttrar sig i form av olika slags frukt i våra liv. Alltså saker som växer långsamt och mognar fram, som är goda och vackra. När vi är präglade av Guds kärlek och liknar Jesus. Det kan vi också be om. Är du kristen har du den heliga ande, men du kan gång på gång be om att på nytt bli fylld, ledd, upplyst av den heliga ande, att han ska odla den här frukten i ditt liv. Hjälpa dig att växa så att du blir mer lik Jesus. Så pingstdagens under, det är en unik händelse, men den har konsekvenser för oss. Det är inte så att vi ska förvänta oss att det här skulle hända varje år på pingstdagen eller varje gång, att det ska bli den här sortens synliga, tydliga tecken, även om Gud såklart gör under fortfarande idag. Men vi kan se att den heliga ande är sån här. Han är en vind som gör oss, som liksom rör oss när vi är passiva och stilla. Han är en eld som vill rena i vårt inre och smälta upp det som har blivit fruset. Men vad var poängen vid det här tillfället då särskilt? Om det är den heliga ande, vem den heliga ande är, som en vind och som en eld som flyttar in. Vad händer sen? Vad gör den heliga ande i kyrkans liv och med de kristna tillsammans? Det är vad resten av det här avsnittet handlar om. Så vinden, elden flyttar in. Och så för det andra så ser vi hur Gud börjar sända ut. Det som händer så direkt är, det står att människor började tala. De kristna började tala. Och det är en ganska stor kontrast, därför att hittills så har de framförallt stängt in sig. Efter Jesu död på korset, innan de hade sett honom och förstod att han var uppstånden, så står det dessutom uttryckligen att de låste dörren, för de var rädda. Lite oklart vad låsstatus är efter hans uppståndelse. Om dörren är öppen på glänt, vi vet inte. Men de är framförallt i det här rummet. Men så har Jesus sagt i Apostlagärningarna 1 och 8: när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, där de är, i hela Judén, i Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Steg för steg så ska budskapet om Jesus gå ut i världen när den heliga ande kommer. Och kapitel 1 understryker hur Jesus gav lärjungarna bevis på att han levde. Och ska man vittna så är bevis ganska naturligt att tänka på. Det är det vittnen liksom är till för, bokstavligen i en rättegångssituation. Vittnen är en del av liksom bevismaterialet, så de behöver veta vad som gäller. I kapitel 1 ser vi att Jesus gav uppdraget till församlingen, och så har man hittat en ersättare för Judas som också behövde vara ett vittne till hans uppståndelse. Så nu är liksom allting på plats, och så sänder Gud sin ande, och då börjar Jesu ord gå i uppfyllelse. Då börjar de tala, de börjar vittna. Och det här är ett avgörande steg framåt för Guds plan. Det är någonting nytt, men det är ett rim. Tillbaka till Andra Mosebok 19. Guds folk har varit med om en fantastisk frälsning. 50 dagar senare är det pingst, de är vid berget. Och så talar Gud till dem: ni har själva sett vad jag har gjort med egyptierna. Sett, de är alltså vittnen. Och hur jag har burit er på örnvingar och fört er till mig. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, ska ni av alla folk vara min dyrbara egendom, för hela jorden är min. Ni ska för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Alltså, ni har sett vad jag har gjort. Nu ska ni vara utvalda, ni ska vara mina vittnen inför alla folk. Det Gud kallar för att de ska vara präster och kungar. De som går ut i världen och visar upp hurdan Gud är. De ska vara vittnen. Guds folk är utvalda, inte för sin egen skull, inte för att de ska vara stolta, känna sig överlägsna, utan för privilegiet att vara Guds redskap. Och det är precis vad som händer. Det är rimmet på den här nya pingstdagen. Nu ska de vara Guds redskap, nu ska de vara Guds vittnen och anden får kristna att börja prata. Det är vad anden gör. Anden får kristna att börja prata. För det andra ser vi här att anden gör så att kristna börjar prata så att andra kan förstå. För det är ju vad som händer. Människor börjar lägga märke till, det här är konstigt. De där är ju galileer, men de pratar vårt språk, vart vi än kommer ifrån. Det står att i Jerusalem bodde fromma judiska män från alla folk under himlen. Alltså människor som hade vuxit upp runt om i romarriket i en judisk familj. De hade ett annat modersmål än arameiskan. De kom till Jerusalem för att fira pingsten och nu får de höra om Guds väldiga gärningar på sitt eget språk. Och så följer en lång lista på olika platser och nationaliteter liksom, som drar åt alla möjliga väderstreck och håll. Och i listan finns också Rom med. Det är en spännande litet frö för vart apostelgärningarna kommer att ta vägen sen. Till världens yttersta gräns och till imperiets hjärta. Där slutar apostelgärningarna så småningom med evangeliet som predikas i Rom. Och då kan ju ingenting stoppa det såklart. Så anden gör inte bara så att de kristna börjar tala utan gör så att folk ska kunna förstå. Det vi hör här verkar vara så att de första lärjungarna undret sker i dem. De börjar kunna språk som de normalt sett inte skulle kunna. Och det här är väldigt, en väldigt fin bild av hur Gud möter oss på våra villkor. Gud gör ett under i hans befintliga lärjungar så att de kan möta andra människor där de är. På deras språk. Gud möter oss på våra villkor. Jag tror inte någon av oss här inne, jag vet inte, någon får rätta mig om jag är fel, men jag tror inte någon av oss här lärde sig Bibelns grundspråk före man blev kristen. En del kristna anstränger sig och vill lära sig grekiska och hebreiska, men de flesta av oss får tack och lov läsa Bibeln för första gången på vårt modersmål. Den har översatts till oss, inte på något övernaturligt sätt, utan med hårt arbete för att Gud ska kunna möta oss på vår planhalva. Precis som Gud blev människa, precis som Gud har klivit ner i jordiska, mänskliga kulturer för att visa sig själv för oss. Gud mötte oss på våra villkor. Precis som Gud anpassar sig till oss när han uppenbarar sig, så är också mission, det som Gud vill sända ut sitt folk till, är en form av anpassning. Inte av evangeliets innehåll, men av evangeliets form och språk, så att människor ska kunna förstå. Så anden, vad gör anden? Jo, den får kristna att börja tala. Den får kristna att tala så att folk kan förstå. Och anden gör så att människor får höra om Jesus och får syn på Jesus. Vad är det de här människorna i Jerusalem får höra på sitt eget språk? De får höra om Guds mäktiga gärningar. Det är ju det som kyrkan är sänd ut i världen att berätta om. Vad Gud har gjort. Inte vad kyrkan har gjort eller hur dan kyrkan är, utan om vad Gud har gjort. Om Guds mäktiga gärningar. Det är Guds frälsning som är kyrkans ärende, som är kyrkans budskap. Det är också ett rim med den första pingsten. Ni har själva sett vad jag har gjort, sa Gud till Israels folk. Det var ingen imponerande prison break-insats som Israel gjorde från Egypten. Det var Gud som befriade dem. De byggde inte båtar eller snorklar för att ta sig över Röda havet. Gud delade det för deras skull. Det var Guds mäktiga gärningar. Och på samma sätt så har Jesus nu visat sig för lärjungarna efter sitt lidande och gett dem bevis på att han levde. Snacka om mäktig gärning. Att Jesus från Nazaret, som den romerska regimen tillsammans med det judiska ledarskapet korsfäste, han har blivit uppväckt från döden. Det är Guds väldiga gärning. Och på andra ställen i Nya testamentet så kan vi se hur det här jämförs med den första frälsningen. När Paulus skriver att Gud har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Ut från ett rike, in i ett annat. Precis som Gud gjorde långt, långt tidigare i Israels historia. Ut ur faraos rike, in i deras eget land. I honom, fortsätter Paulus, är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. Det här är precis vad Gud har gjort för var och en av oss. Det här är precis vad Gud vill ha sin kyrka till att vittna om. Det här är precis varför Gud utgjuter sin ande så att kristna ska börja tala. Så att de ska tala så att folk förstår. Så att de ska tala om Guds mäktiga gärningar genom Jesus. Det är det kyrkan handlar om. Fler behöver få veta, alla folk. Inte bara i Frygien och Pontus och Kappadokien, utan i Solna, Frösunda, i Vällingby, i Bromma, i Huddinge, runt om i Sverige och i hela världen ska få höra om Guds mäktiga gärningar. Därför har Gud utgjutit sin ande, sänt sin vind, tänt den här elden så att kristna ska tala, så att folk förstår om vad Gud har gjort för dem. Fler måste få veta, alla folk måste få chansen att säga ja till Jesus. Det här uppdraget är rätt stort. Och det kan skrämma oss. Och det kommer emellanåt kosta på. Men när Gud begär något av sitt folk eller av en människa, då förser han också den personen med det som behövs. Så vad har Gud gjort för att vi ska kunna göra det här uppdraget? Jo, Gud har flyttat in. Gud har tagit det som är dött och passivt och likgiltigt i oss, och så blåser han på oss med sin vind, tänder oss med sin eld. Genom sin ande vill Gud flytta in i oss för att sända oss ut. Och om du tror på Jesus och är döpt, så bor Guds ande i dig. Och så får vi be om förnyelse, om att bli fylld av den heliga ande på nytt, att Guds ande ska göra mer av sitt verk i våra liv. För Gud har gjort mäktiga saker genom Jesus för oss. Han har blivit människa, han har levt och han har dött och han har uppstått för vår skull, för att föra oss ut ur slaveriets rike in i ett förlovat land av frihet och evigt liv. Nu vill han ge oss sin ande för att blåsa liv och rörelse i det som har stannat, i det som har blivit stelt och stilla och passivt. Tända det som har slocknat och blivit liksom slött och likgiltigt. Jag tycker om hur profeten Jeremia kan vara väldigt brutalt ärlig om att det är inte bara roligt att få vittna om vem Gud är. Ibland känner man sig glad och upprymd över det. Och när man får en chans, någon ställer en fråga, eller man liksom på ett oväntat tillfälle får säga någonting om Gud, så kan man känna, åh vad roligt det här var, så vill man göra det igen. Andra gånger känner man inte så. Andra gånger känner man, åh, bara de inte frågar. Bara de inte vill veta vad jag gjorde igår på söndag. Bara det inte kommer ut att jag är kristen och så vidare. Och i ett tillfälle säger profeten Jeremia så här, kapitel 20, vers 9. Om jag säger, eller jag sa, tror jag han säger, och så kommer de här orden. Jag vill glömma honom och inte mer tala i hans namn. Då blev det i mitt hjärta som en brinnande eld instängd i mitt innersta. Jag tror att var och en av oss här kan ha situationer där vi känner, det vore skönare om jag slapp avslöja att jag är kristen. Jag vet att jag borde vilja, men jag har det inte. Då är det som behövs inte mer ansträngning, inte mer liksom pep-talk framför spegeln, utan att vi ber Guds ande att fylla oss och förnya oss. Blås på mig, för jag har blivit stel och stillasittande. Tänd mig, för jag har blivit sval och likgiltig för människor och för Jesus. Kom in i mig igen, Gud, med din ande, så att jag förstår vilka mäktiga gärningar du har gjort för mig, så att jag förstår din kärlek och så att den griper mig för andra människors eviga väl. Vi ber om det här och nu. Herre, tack för att du inte är långt borta. Tack för att i dig vi lever och rör oss och är till. Tack för att du har sänt din heliga ande till din kyrka, till oss var och en. Tack för att du vill flytta in i oss. Små och i behov av renovering som vi är, så vill du flytta in och göra ditt verk i våra liv. Kom som en vind och kom som en eld. Rena och väck liv i, uppfyll oss och förnya oss, Gud, vi ber. Och så ber vi att du hjälper oss att tala. Ge oss modet och viljan. Hjälp oss att tala så att folk förstår. Hjälp oss att möta människor där de är. Visa dem genuin uppmärksamhet, omsorg och kärlek. Inte kräva av dem att göra jobbet att förstå kristen tro, utan att anstränga oss till det yttersta för att göra dig begriplig. Och kom till oss med din heliga ande, för annars klarar vi inte det. Och kom till oss så att vi talar om vad du har gjort. Förlåt oss när vi blir när ditt folk blir självgoda eller stolta över sig själva, Gud, eller driver andra agendor än den som du har sänt ut oss för, att vittna om din frälsning. Låt det få vara i centrum här i vår förkunnelse, i vår gudstjänst, i vår gemenskap och i vår mission, i det människor hör och ser och anar om oss där ute. Att Gud har gjort mäktiga saker. Och att till och med den som är helt död och helt släckt kan tändas och väckas till liv genom undret att den heliga ande flyttar in. Tack Gud för att du gjort det möjligt genom Jesus. Förnya oss och sänd oss ut med det mod och den frimodighet och den glädje och den drivkraft som bara du kan ge oss genom din ande, som vi inte klarar av att uppbåda själva. Det vill vi be om, Gud, för oss själva var och en, för Roseniuskyrkan som gemenskap, för ELM, för kristenheten i Stockholm, Sverige och hela världen. Så att alla folk ska få höra om dina mäktiga gärningar, Gud. I Jesu namn. Amen.
Låt oss få känna ditt rikes underbara doft här och nu. Låt oss få höra din ljuva stämma inom oss här och nu. bön.